Podplay. Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Vet du vad jag tänkte på? Vet du vad som har drabbat mig mycket mindre, mycket färre gånger än vad jag trodde att det skulle göra då när man var barn? Många komiker har pratat om det här, att just kvicksand var ju mycket mindre, har mycket mindre påverkan på ens vuxna liv än man trodde som barn. Kvicksand, ni vet.
Jaha, du trodde att kvicksand var något du skulle råka ut för, ja, många gånger.
I serietidningar så var det ju alltid så att man Kalle Anka hamnade i kvicksand, och nej, just det verkar ju läskigt så. Mm. Men det har ju aldrig hänt. Däremot har jag kommit på en annan grej som aldrig har hänt. Jag undrar om det någonsin har hänt. Det är den här känslan man har, och det är som de alltid gör i thrillers, att man hoppar in i sin bil. Mm. Och så vänder man sig om, och så att det då sitter någon där
bakom.
Ja. Bakom förarsätet.
Ja.
Det har aldrig hänt mig. Jag tror inte att det har hänt någon. Men ändå kan jag ibland, när jag hoppar in i min bil, göra den. Nej, jag är ingen där idag heller.
Nej.
Jo, men det är ju nästan alla. Varför använder man det i filmer hela tiden? Det måste ju vara för att det är så dramatiskt att någon dyker upp i baksätet.
Ja, ofta för att mörda den.
Ja, men alltid för
alltid.
Mörden.
Det är inte för att fråga om portkoden.
Nej, men det kan... Nej.
Du, vad har du för portkod? Då pinnar jag iväg.
Det kan ju vara att någon bara sover där.
Ja. Ja, nej, det gör jag såklart alltid för att mörda. Men det är också sånt jävla ineffektivt sätt att mörda. Att man sitter där då. Har den här mördaren ingenting annat för sig på dagarna än att bara sitta i deras bil? Han har väl ett hektiskt schema. Ja. Även mördare har väl jobb att gå till.
Ja, men precis. Och sitter där och väntar. Det känns väldigt
Men om det är kallt ute så är det bättre än att stå ute och vänta.
Ja, sant.
Jo, det är, men tänk om han sitter i din bil. Nu har du ingen bil, men om du hade haft en bil. Så
jag har aldrig hoppat in i en bil i framsätet. Så att jag vet inte hur. Jag kan inte relatera till det.
Du har aldrig sagt satt
bara nej, jag sitter bara i baksätet.
Så i din värld är det fortfarande möjligt att när du någon gång hoppar in att det sitter någon i baksätet?
Nej, men i min värld, när jag hoppar in i baksätet, så tänker jag, ska jag mörda chauffören den här gången eller inte?
Men jag måste bara berätta om en ännu läskigare grej som hände just det där. Det var min kompis mamma hoppade in i sin bil, och då satt en gris i baksätet.
Nej, men nu orkar jag. Är det vanligt på Gotland att grisar sitter och planerar en mördargris? En hitman, någon har hyrt en gris.
Nej. Alltså, var det en gris eller en polis?
Nej, men då grisen hade smitit, så mannen hade varit ute och slängt in grisen i skuffen för att köra tillbaka den. Hon visste inte om det, så när hon satt sig där så hade grisen ätit sig inom baksätet. Alltså, de äter ju upp allt vad de där jävla grisarna.
Ja, det händer mycket på Gotland som man inte hör om.
Ja.
Det är konstigt att ni får köra bil.
Mina föräldrar hade en gris en gång. Den åt upp hela linoleumgolvet.
Det är konstigt att de får lämna ön överhuvudtaget.
Ja, det är... Ja, verkligen.
Tisdag, hörrni, dagen utan mening eller mål. Det är den 15 mars. Man kan ha så otroligt mycket kul i mars, brukar man ju säga. Och jag börjar känna av det. Jag börjar tycka att det är riktigt roligt faktiskt.
Sprittar i kroppen.
Ja, det gör det faktiskt.
Våren.
Ja, och min lokala glassbar öppnade här igår. Och det är ju alltid så där härligt. Det är deppigt. Jag bor i en stadsdel då där glassbaren då verkligen sätter upp en sån, du vet, stängt till vår, någon gång i september, oktober. Mm. Så att det är liksom min främsta lyckokälla då, glassbaren. Verkligen, det sitter en fysisk skylt som att jag bor i Sunne eller något sånt där.
Det är också roligt att de har råd också bara öppet några månader per år.
Ja,
det går bra.
Ja, det går väldigt bra för dem. Men de öppnade då, och då var vi där, jag och mina barn, och fuskade lite. Vi brukar ju annars vänta då till det blir sommartid. Ja. Så brukar vi vara ute den första söndagen där. Men nu fuskar vi lite grann, och vi var inne, och det var himla kul. Så mycket kul kan man ha i mars. Mår ni bra?
Ja, men det är bra. Mm. Det är ändå mysigt att det är liksom som ett heldagsevent att ni ska gå på glassbaren.
Ja, det tycker jag.
Ja, ja, men det är fint att man gör sådana traditioner.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen.
Det riktiga Sverige. Norra Djurgårdsstaden.
Ja, som det var förr. När glassbaren bara hade öppet. Mellan mars och september.
Ja.
Mm. Och postkontoren fortfarande fanns. Mm. Minns ni det? När kommer Jombola-vignetten tillbaka? Vi måste göra någonting.
Nej, jag får så mycket meddelanden.
Ja, verkligen.
Får inga meddelanden.
Jag får meddelanden flera gånger i veckan. Ja, det kan jag göra. Men jag får
du får meddelanden om att din gamla Jombola-vignetten som nu måste vara flera månader sedan.
Ja. Du kan ju också, okay, jag kan lägga upp en omröstning på min Instagram imorgon också.
En omröstning.
Hur många av dem som vill ha tillbaka Jombola-låten?
Men ni kan inte fråga vilken jingle ni vill ha. Frågan måste ju vara så här, har ni överhuvudtaget ens funderat på det här?
Ja, men såklart de har det. Folk är ju...
Ingen har tänkt på det.
Jo, det har de. Men du ska få ha den här i alla fall lite tag till.
Ja.
Vadå ett litet?
Nu är det dags för Jombolan.
Tråkigt.
Nu är det dags för Jongbolan.
Varje morgon så drar du i den. Du sponsrar det här, den här gingen av Socialdemokraterna såklart. Kommer ut som en råsosse här, John. Vi vet ju alla historien med First Aid Kit och så vidare. Så att det är ju, du kunde ju lika gärna tatuera in en stor röd ros på.
Var kom den här tolkningen ifrån?
Vad sa du?
Var kom den där tolkningen ifrån? Att det skulle vara någon slags politisk ställning?
Jag tror att det var någon som skrev till mig på Twitter. Och man vet att om någon skriver till en på Twitter, då vet man att man får den absolut bästa informationen från den absolut bästa killen.
Det är bara en låt. Det är bara en låt.
Ja. Oj, vad det låter. Så drar du då en lapp. Direkt måste du komma på någonting spännande att säga.
Ja, ibland kan inte programledaren dölja föraktet för sin gäst. Står det på lappen.
Åh oh, gud, det handlar inte om mig, va?
Jag just tror det.
Du pratade ju igår om att du, alltså du kom ut lite grann med, du har ändå varit programledare ett tag. Både på radio och i poddformat. Och du har haft mycket gäster.
Definitivt. Men det var tydlig med var att jag dolde mitt förakt väldigt bra.
Ja, väldigt bra. Fast det visar sig att du hatar alla i stort sett.
Du hatar alla gäster.
Det känns som att du hatar oss två också.
Ja, det ska vi väl inte gå in för mycket på. Men jo, men du har hatat alla gäster du har haft. Och då tänkte jag,
Inte alla.
Jo, du sa ju alla.
Nej, jag sa en del.
Du pratade ganska gott efter Benjamin Ingrosso hade varit i radion.
Ja, han överraskade. Han överraskade.
Han blev du väldigt förtjust.
Ja, men han var väl fin.
Okej, okay. Jag håller med om att du har ändå, för det kom som nyheter för mig, så du har ändå dolt ditt förakt väl. Och det kan man ju kanske inte säga om alla radio- eller poddprogramledare. För först tänkte jag, vad är det för programledare som egentligen hatar sina gäster? Men det finns fler, som du. För det finns David Druid i Morgonpasset i P3.
Oj då.
David Dille.
Kan det vara så att när han intervjuade gästen Kalle Schulman i Morgonpasset i P3 förra veckan, så tyckte jag mig kanske se att det finns något litet förakt där. De har bjudit in Kalle Schulman till Morgonpasset, men gillar verkligen David Druid Kalle Schulman överhuvudtaget? Vi kan väl lyssna lite grann och så får se vad ni tycker om det här.
P3, Sveriges Radio.
Frågan, hur lång är du?
83.
En 83. Stämmer ju inte.
Give or take.
En del. Jag pratar ju såklart om Kalle fucking Schulman. Är i studion. Du var en av de bäst betalda mediefigurerna 2017.
Ja, men du vet, podd verkar ju vara glödhet nu. Det är det ju. Det är ju där finns det, men den måste
se en spaning, känns det som. Det känns som att se en spaning och liksom börja pusha för podd. Har ni hört det? Men när någon kommer in så fys, du tycker att någon har gått över gränsen. Du har ändå i och med det ganska mycket makt, du har stort följe. Du kanske har en del pengar i alla fall 2017. Men vad såg du framför dig då? Att du och dina give or take 1,83 skulle gå och möta någon någonstans och slåss med dem då? Eller? Det är inte vem som helst som är med oss. Alex brorsa höll jag på att säga. Det känns som att det är ett familjedrag och in och liksom profitera på obekvämheter.
Ja, kanske.
Är det inte någonting så? Du skulle inte bara kunna göra en...
Profitera, det är också som en så här hatkommentar. Ja, du bara profiterar på olikhet.
Det var inget hatiskt bakom det.
Fan, jag låter som en gubbe nu när jag säger det.
Men, eller?
Jag tycker att det känns smutsigare.
Men då måste någon börja och då tänkte jag ska börja lite. Och då ska jag bara börja skämta lite igen. Och skämta om förbjudna saker också, kanske lite igen. För jag tror att det är bra. Så jag gör det här för alla skull.
Ja, men tack, vilken samhällstjänst.
Geniet, Schulman och geniet heter den.
Ja, just det. Ja. Jag tycker det namnet inte är till din fördel. Men det du är, det är väl lite av en sån en levande JCDK-skylt, är det inte det? En reklampelare på något sätt. Här kan du trycka upp en affisch ifall du betalar mig.
Det var den värsta sågningen.
Nej, men det är det inte. Varför tar du allt som jag säger? Kalle Schulman, tack för att du kom till Morgonpasset.
Ja, bra. Bjud in mig igen då.
Ja, jättegärna. Jättegärna.
P3.
Men gud.
Sveriges Radio.
Wow.
Oj, det där.
Jag fick, alltså... panikångest av det.
Ja, men Saja, lyckligtvis är du inte ensam om att förakta dina gäster.
Så där har jag aldrig varit.
Nej, det här var ju det sjukaste jag har hört på
kanske
länge.
Kanske är du bara lite bättre på döljare än David Reed.
Alldeles strax Messiahs minut. Vet du vad jag ska prata om i Messiahs minut?
Nej.
Kalle Schulman på morgonpasset.
Mm, perfekt!
What?
Wow, vilken övergång!
What? Vilken brygga!
Jäklar!
Inte bara trevligt mot mina gäster utan även en professionell programledare som bara kan sådär smyga ihop två segment. Omärkbart, sömlöst.
Du föraktar inte dina bryggor.
Nej, det gör jag inte. Jag ska även nämna att det här frågesporten Alla mot alla är ju i full gång. Ikväll då på Kanal 5 så kan man se då det som jag pratade om i podden här för ett tag sedan. Mötet med Palme. Då går jag då head mot head, head to head med Mårten Palme och Dominika Peschynska tillsammans med Ebba Witbrats.
Just det. Oj, och du frågar honom där om vem som skulle dricka te.
nej, det gjorde jag inte.
Vem som föreslog vem som skulle dricka te.
Ja.
Men det är
ja,
väldigt just avgörande match. Om man följer så vet man att oj, kommer något av de här lagen gå till slutspel? Slå på Kanal 5 och titta. Det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Har du sett någonting då?
Ja, du slaktade ju första episoden kan man säga.
Precis.
Det var ingen
sett,
tvekan om.
Har du sett några andra episoder?
Ja, alltså, det ska vara så här. Va? Fan, nu är det cheferna.
Ja, lite snabbt om Kalle Schulman. Jag har valt en annan del av den här intervjun från Morgonpasset som har varit lite viral. Han blev ganska hånad, ganska hårt åtgången för det här stycket då i samma intervju med David Reed här i Kalle Schulman i Morgonpasset.
Känner nu, när man ser de här ukrainska papporna som lämnar familjen med gränsen och åker tillbaka, jag vet inte fan om jag har det i mig.
Men det här med att liksom stanna kvar och ändå stå upp, det kan inte fly. Till slut kanske det kommer dit där du är.
Stå upp för vad?
Landet, naturen, värderingar.
Men det finns saker. Massa andra länder och värderingar som är bättre än vår. Nej, vet du, här kommer jag få massa skit för att man inte är nu ska du slå oss.
Nej, men det är en bra kontrast.
Och så blir det också tryck på snubbar tror jag framförallt att vara extra så här. Jag har preppat, jag går ner i hemvärnet, jag har köpt kängor liksom. Det blir en pojkdröm utav det där.
Delades då av flera sådana säkerhetskillekonton på Twitter.
Ja.
Och vissa sa bara saker som fega jävel, din usling. Vissa gick ännu längre och sa att ni vet vad man gjorde med sådana desertörer under andra världskriget, och så skickade de en bild på att man då hängde dem.
Jaha,
av dem, ja.
Men vadå, vi är väl inte i krig? Nej, han får väl säga vad han vill.
Nej, men han menar om kriget kommer, då är det sådana som Kalle Schulman som ska då avpoliteras, det är sådana som ska hängas på slottsgården.
Det kan bli stökigt om det blir krig på flera sätt.
För det är ju ingen svensk som kommer att kriga.
Nej, det är inte det. Twitter har ju en helt annan åsikt. Där var ju en överväldigande majoritet var ju tyckte att Kalle Schulman hade gjort bort sig. Nu ska vi aldrig mer, han ska aldrig mer få synas en sån landsförrädare. Och jag är lite fascinerad över att de är så, att de hade den åsikten, för jag tror att det har växt fram någonting annat i Sverige under de här fredsskadade åren. Jag tror att Sverige, de pratar mycket om evolutionen, de här twittermännen, alltså att evolutionen säger ju att vi män ska, precis som männen i Ukraina gör, det är vi som ska stå upp, kvinnorna och barnen ska fly, och vi riktiga män, oavsett ålder då, ska liksom ta på oss våra kängor och stå upp för fosterlandet. Alltså det är väl en fin tanke att man ska dö för någonting större och så vidare. Samtidigt kan jag ju tänka mig att om man då pratar rent evolutionärt, har det då inte växt fram någonting annat som nästan är ännu finare, alltså evolutionärt, kanske inte rent i våra kroppar, men är det inte så att svenska män i ganska stor utsträckning snarare skulle prioritera sin familj?
Ja.
Snarare än fosterlandet. Alltså inte det, har inte vi då kommit lite längre? Alltså skulle man inte kunna hävda att det är nästan en finare tanke att en pappa säger nej, vet du vad, jag vill se till att min familj är trygg, att jag och min familj tar oss i säkerhet, vi ska hålla ihop, jag litar inte på att mina barn bara klarar sig med en mamma, jag vill även vara närvarande. Inte det liksom en evolutionär grej som vi borde hylla, inte vara så här fan skjut av alla som inte vill gå och dö på fältet.
Ja, men då kanonmat längst fram, alltså vem vill vara det?
Nej,
ja, antagligen då, eller vem, alla de som inte har barn då?
Nej, men oavsett, för du tänker ju på krogen som din barn, alltså du... Vi sitter på krogen.
Vad menar du med krog? Att krogen är mina barn. Att jag tar med mig kroglokalerna och flyr. Hur ska det ens gå till?
Nej, men såklart att det som sker i Ukraina, såklart att de är hjältar i viss mån, de som går och står upp mot ryssen. Men jag vet inte riktigt om man kollar på alla krig också genom alla tider. Det är ju inte som att till och med de högt uppsatta militärerna är de som dör på stridsfältet. Alltså det är fortfarande arbetarklass. Alltså det är snarare en klassfråga det här. Ja. I alla krig i alla tider. Det är inga kungar som står på fälten och dör. Alltså,
nej, inte längre.
Nej, det är liksom, det är en konstig grej att de här twittermännen inte kan se det. Att det är en väldig obalans i det där. Och även sådana här högt uppsatta generaler och vad man nu har, jag kan ju ingenting om militärer.
Men det är alltid rika människor.
Ja, men även till och med generalerna har ju flytt landet såklart när det väl smäller.
De har levt i exil.
Ja, och jag är inte påverkad alls av att jag faktiskt råkade vara på ett cocktailparty med just Kalle Schulman i helgen.
Det var du, ja.
Ja, det var jag. Men det har inte
påverkat. Också. Ja.
Det känns som att
det är inga cocktailparty när det är krig.
Men också så här, jag har så svårt eller? Att se er två och Kalle Schulman. Mm. Den trion ute på fältet.
Men såklart.
Förlåt, men jag har ingen förhoppning.
Du behöver inte be om ursäkt. Och sen tycker jag också att det är förminskande av alla kvinnliga soldater i det här landet. Varför ska mediokra män som jag då när det kommer, jag är briljant på många sätt, men just när det kommer till att hantera vapen och ta på mig kängor. Varför ska jag gå före några kvinnor som uppenbarligen har utbildning och egenskaper och förmåga att skydda det här landet? Varför ska jag gå upp? Jag har ju pungkulor. Vad fan betyder det? Jag undrar bara om verkligen man kan anpassa liksom den här krigsmentaliteten på det som vi har byggt upp här i Sverige. Ja. Vi har fått en fredsskada såklart för att vi inte varit i krig på så himla många år. Men då har vi också byggt upp någonting annat, att mannens roll är inte längre bara att stå och vråla i fiendens ansikte, utan det kan ju faktiskt finnas något större än det.
Nej, men jag håller med dig. Och det är så här, vi kan inte in i stunden försöka liksom få ut p-piller för män. Som by the way är väldigt framgångsrikt. Så det kan ni ju testa om ni inte vill ha fler barn.
Vet du vad, jag tror inte att de här twittersoldaterna brinner för p-piller för män.
Nej, men det jag säger är att om vi in i stunden ska liksom försöka få p-piller till män och slå igenom, så kan vi inte nästa sekund säga kvinnor och barn först till säkerhet. Utan det måste vara jämlikt för alla. Så att jag håller med dig, Messiah. Det är klart att kompetensen går före könet.
Jag gjorde en snabb enkät då på det här cocktailminglet som jag var på Östermalm i Stockholm. Det var varken då kvinnor eller män på den här festen som tyckte att de skulle gå in i strid. Det var en kille, då en riktig sån man-kille. Han började liksom gå i den här stora våningen fram och tillbaka. Han sa, fan, jag säger bara en sak, om det smäller, då är jag där först. Då kan ni lita på att jag är där först. Jag säger, först är väl inget jävla race? Att du springer
jag vill
ifrån
dö först.
Nej, men han var en sån som skulle då och brösta det liksom. Mm. Men alla andra hade ju mer en Kalle Schulman-åsikt så att säga. Mer en åsikt av att, fan, jag vet inte riktigt om jag vill att dö för något land överhuvudtaget. Nej. Det viktiga för mig är min familj och mina vänner och så. Så att jag vet inte riktigt om det finns en ganska stor diskrepans här mellan då eventuellt twittermännen, soldatmännen på Twitter och resten av svenska folket som har växt upp i den här fredstiden så länge att vi liksom, det känns så främmande för oss. Jag läste i DN, det var ju en ganska skakande intervju. Det var alltså två mixologer från från Kiev, tror jag.
Från ditt cocktailparty?
nej, de var i Kiev. Jag tror att det var Kiev. DN hade gjort en inslag med dem. Jag tror att det var Niklas Oreni som hade intervjuat dem. Och då stod de alltså bakom sin bardisk, numera då beväpnade med Kalashnikovs. Mm. Det var bara så drabbande. Och då sa de så här, så fort den här skiten är över så vill vi välkomna er tillbaka. Och så rekommenderar de då två fruktdrinkar som de annars brukade göra. Men nu har de här stackars satarna då tvingats in i att de ska försvara sitt land mot att de har blivit angripna av ryssen. Och så är det ju överallt Sverige. Sverige är ett land fyllt av mixologer. Och jag vet inte fan, det är så konstigt att folk säger så här, ha Kalle Schulman, vilken idiot. Jag tror att den här åsikten som han har, tror jag är mycket vanligare än den här, varför är jag beredd att dö för mitt folk?
Ja, verkligen. Men det kan ju också vara så att, de här mixologerna, när de blev intervjuade i Petri Morgonpasset innan kriget, så kanske de också sa, vi drar. Alltså vi tar våra...
Nej.
Vi tar, men sen så har det väckt någonting inom dem.
Vi tar våra shakers.
Vi tar våra shakers och drar. Och sen har det väckt någonting inom dem som kanske kommer väckas även inom oss då.
Ja. Men man kan ju... Eller tvång, alltså så här, valfriheten är ju inte, om du inte kommer ur landet så kommer du inte ur landet. Alltså,
det är ganska enkelt att komma ur landet. Det är bara gå över.
Förlåt, va?
Ja, men det är väl bara gå över gränsen.
Varför gå över gränsen? Ukraina, det finns gränskontroller.
De skickas ju tillbaka.
Nej, men här.
Ja, än så länge.
Ja.
Det är inte krig här.
Nej, men man kan också fråga sig, är det värt att dö för? Hur många av dem vars pappor dog för friheten i något slags krig hade hellre haft sina fäder i livet? Alltså att papporna dog då en hjältes död, eller man ska säga. Men kan det inte vara så att man då evolutionärt har nått en annan nivå? Att män då numera i större drag prioriterar sin familj säkert framför de här uppritade landsgränserna som någon har bestämt någon gång. Jag vet att man låter också som en sån här, som en tokig miljöpartistisk pacifist. Det säger så här, inga landsgränser betyder någonting. Men det betyder ju för fan inte mer än vad mina barns säkerhet gör.
Nej, jag vet, men jag tror, det som betyder någonting, det tror jag är så här. Om du till exempel skulle fly, och sen så stanna några i norra Djurgårdsstan stannar kvar. Mm. Och skyddar din favoritglassbutik som öppnar till våren. Mm. Som bara är öppet på vårhalvåret. Mm. Eller på sommarhalvåret. Mm. För att de tjänar så mycket pengar då. Mm. Och för att glassen är så dyr. Och sen är kriget över. Mm. Och några mixologer har skyddat den här. Glassbutiken är, den är intakt.
Den är fredad.
Då kan inte du komma tillbaka lagom till våren och köpa glass där.
Varför inte det?
För då är du redan flytt. De har ju, det är de som har, alltså de kommer ju vara lite, du kommer ju ha svårt att förklara att du flydde och nu är tillbaka och vill ha glass.
Mm. Men det blir pinsamt.
Ja, så är det säkert. Jag hoppas att vi aldrig behöver komma till den punkten att vi överhuvudtaget behöver ta de här besluten.
Mm.
Jag bara... Men bara den här självklarheten som många då uttrycker, att de utan minsta tvekan kan lämna sin familj för fädernes land, tycker jag är slående. Och man kan såklart visa tvekan för det här utan att raljera kring det, som Kalle Schulman gör här lite grann såklart. Men man kan ju känna, som många ukrainare och ryssar också har gjort by the way, att mitt liv är inte underställt den stora nationen. Mitt liv står inte och faller med beslut som har tagits av mäktiga män långt ovanför mitt huvud. Utan att mitt eget universum är, så att säga, ja, mer egoistiskt kanske då, mer egocentriskt. Mm. Men att det är då viktigare än vad politiker har beslutat sig för att göra med min framtid. Jag ser en fara här om Sverige någon gång dras in i ett krig. Jag tror faktiskt att Kalle Schulman-åsikten är långt mer utbredd än Twitter-soldaterna.
Kanske.
Ja, det
kanske.
Tror jag verkligen också.
Nej, jag hoppas vi inte får uppleva det.
Nej, verkligen inte. Och vi hoppas att mixologerna i Kiev snart får blanda drinkar igen.
Verkligen.
Ja. Fy fan. Ja.
Det är det de ska göra.
Ja.
Inte...
De är verkligen satta på jorden för att vispa till perfekta äggvitor.
Jag har inte skjutit folk.
Nej, verkligen inte. Okej, chockvarning då, Klara Doktor. Det är tisdag, trots det så har du förberett ett öppet brev.
Mm.
Stämmer det?
Jag gör det. Ja. Jag tänker att vi ska återkoppla till Irene Svenonius. Det var ju ett tag sedan nu. Jag tror det här blir mitt tredje brev till Irene Svenonius.
Ja, just det. Du har varit på henne.
Jag har varit på henne och jag börjar känna mig lite nu som Stan, ni vet, Stan i låten av Eminem.
Mm.
Vi får ju hoppas att den här relationen får ett ljusare slut bara, mellan mig och Irene Svenonius. Men här kommer då ett öppet brev till Irene Svenonius. Hej igen, Irene. Som du vet så har jag precis fött barn i Region Stockholm. Den region du är ekonomiskt ansvarig för. I höstas så var du i ropet när många barnmorskor sa upp sig. Du gick bland annat ut och viftade med en undersökning. Så här sa du då. Ser vi till brukarundersökningar från mammor, då är det oerhört god kvalitet. Man är nöjd med sin verksamhet. Jag har lite funderingar kring den här undersökningen som du hela tiden hänvisar till i media. Att mammorna skulle vara så nöjda liksom. Och jag inser att det kan ju inte vara den där undersökningen där man före hemgång får frågan: hur skulle du skatta din förlossning från skala 1 till 10 av en barnmorska eller undersköterska som man även då har vårdes av? Jag har fått den undersökningen 3 gånger nu och den ter sig liksom lika obegriplig varje gång. Vad är det jag ska skatta från 1 till 10? Är det rummen? Är det smärtlindringen? Är det maten? Är det de där nättrosorna som alla knycker med sig hem?
Varför gör man det?
Ja, de är väldigt sköna då.
Jaha.
Och det är luftigt liksom.
Jaja.
Man gillar luftigt efter.
Mm. Men
man har liksom som en baboon skärt mellan benen. Ja, alltså det är jättemånga som tar dem där. I alla fall, tänk dig Irene att du och jag har en härlig girls night out. Och vi dricker festliga drinkar. För att jag vet att ni moderater, ni älskar drinkar. Och sen går vi vidare för vi har fått bord på Stockholms trendigaste restaurang, The Astoria. Jag tar in en Cote de Boeuf. Och du är en sån här typisk fisklover, Irene. Så det blir en eldad lax tataki-style från Färöarna. Fint ska det vara. Kvällen som börjar så bra ändrar plötsligt karaktär. Vi väntar och väntar, men maten kommer liksom inte. Du börjar bli hangry nu, Irene. Du som hoppar över lunch för att få plats med alla godsaker i magen. Men vi vet ju egentligen att du är livrädd för kalorier. Servisen kan inte svara på när maten kommer. De hänvisar till att kocken fick prioritera andra gäster. Vi ser inte ut att svälta direkt, säger en servitris. Det finns en kvinna där borta vid bord 4 som inte ätit på ett dygn och hon kommer dö om vi inte serverar henne, fortsätter servitrisen. Jag ser hur raseriet bubblar inom dig. Det här är inte värdigt, säger du. Vi vet, säger servisen. Men vi har behövt spara in på kockar tyvärr. Efter 3 timmar kommer maten slut och den är god. Jösses vad god den är. Din lax tataki är varsamt sotad och sådär perfekt mjäll och spänstig. Åh, ett sånt munknull, stönar du.
Spenonius.
Ja, hon
grov i mun.
Hon är ju det,
hon
verkligen.
Hon ser inte så
grov. Nej, hon är så bakom lyckta
dörrar. Bakom medieträningen.
Mm-hmm. När vi gör oss redo för att betala så kommer kocken sen ut och sätter sig vid bordet lite sådär ledigt. Ja, vi ber ju alla gäster betygsätta maten, säger kocken och spänner ögonen i oss. Vad skulle ni ge för betyg från skala 1-10, frågar jag. Servitrisen står bredvid och granskar oss. Hon trummar på blocket med sin penna. Det går att ta på den här stämningen. Jag vet inte hur det är med dig, Irene, men jag blir lite obekväm med att göra den här undersökningen framför personalen. Det känns kanske inte som att vi kan vara helt ärliga. Alltså, vi har ju inte svultit ihjäl. Så på det hela taget så var det en okej upplevelse, eller då? Eller? Ja, för grejen är den att vi har blivit så vana att förvänta oss det värsta, att vi liksom tuggar i oss the bare minimum med glädje. Och när man väl håller sitt barn i famnen eller sin laxtataki, så är det andra liksom bortblåst. Och överlever man ett dygn på en förlossning i Sverige 2022, så får man väl vara nöjd, antar jag. Men för din info, Irene, så gav jag min sista förlossning en 2 på skala 1-10. Och det var en hemsk upplevelse att vänta över 3 timmar på smärtlindring med en bebis som satt fast. Många som drabbades av det jag gjorde, de har blivit tvungna att göra kejsarsnitt akut. Jag mår illa av tanken på att du ska vifta med mig i statistiken och kalla mig nöjd. Jag vill liksom inte ge dig möjligheten, så det här är min protest i det lilla. Och jag vet fortfarande inte vad betygen 1-10 säger, om något egentligen. Men jag tänker att en 1 är reserverad för dem som åker från förlossningen utan fru eller barn, eller i värsta fall båda. Styrkekram till dig, Irene. Ät en ordentlig lunch nästa gång. Kram.
Så det här första du pratade om då med lax, tacken och allting, det var egentligen bara en omskrivning för
bedövningen.
Ja, för jag blev faktiskt kurra min mage. Ja.
Lite sugen.
Ja, men sen förstod jag. Det var ju snygg.
Men hur reagerade personalen nu då när du gav en 2?
För det är också så jävla obegripligt. Vadå? Vad är skala 1? Vad är det jag betygsätter? Det finns ju 1000 olika grejer man är med om på en förlossning.
Men det kanske är barnet man betyder det. Alltså, det här är jag inte nöjd med.
Eller jag ställde faktiskt frågan till slut och då var de så här, ja men du sätter betyget 1 om det har varit en traumatisk upplevelse och betyget 10 om du tycker att det var toppen. Och så återigen, delar av allting var jättebra, delar av allting var fruktansvärt. Så är det väl med det mesta. Så det är ett väldigt trubbigt instrument och sen så ska det användas för att saker och ting är bra. Det är det som blir så jävla dåligt, tycker jag.
Mm. Jag förstår ju din liknelse med att det är jobbigt att ge feedback till människor, alltså rakt
in their face. Ja.
Men jag måste ändå säga att om det är någon som både klarar av det och kanske till och med gillar det lite grann, så är det ju lite du. Alltså varje gång jag varit ute och äter med dig och servitören kommer och dukar av och säger, smakade det bra? Då säger du, nej, jag har faktiskt några, vad heter det? Jag har faktiskt något att säga till kocken. Så här, tar du anteckningar? Jo, så är det väldigt ofta.
Nej, men det har faktiskt bara hänt en gång med dig.
Nej, jag har varit ute och ätit en gång.
Ja, jag flyger in på toaletten direkt när någon kommer och frågar, smakade det bra?
Det har hänt 2 gånger. Men den ena var ju en restaurang där jag kände han som egen ställe.
Jo, jag vill försvara dig. Det är jag förstår vad John menar, att du kan ju såklart stå upp för dig själv. Man tänker också på många som kanske inte kan göra det.
Nej.
Och bara säga perfekt, nu har jag min unge, jag skiter
precis
i det här. Ja.
Och när man är där i det, liksom, du är så knas i huvudet, för det pågår så mycket känslor och det är så mycket som har hänt. Mm. Man har varit med om en så sjuk grej liksom, så att du kan inte skatta en förlossning från 1-10. Det är omöjligt.
Men kommer de direkt med någon sån att de vill ha?
Ja, men typ, innan du får gå hem så måste du ha sagt från 1-10 hur tycker du att förlossningen var.
Fan vad stressigt.
Det är så jävla sjukt.
Som om det inte var stressigt nog.
Inga jämförelser övrigt, men så var det ju mycket. Jag och Kristina var i Egypten, jag vet inte om du hörde, John. Och då kom ofta receptionisterna på hotellet precis innan man skulle checka ut och få tillbaka sina pass och sånt där. Så här, en her. The rating system. Och det var samma sak, så inga jämförelser övrigt. Jag förstår att det här är mycket mer dramatiskt. Ja. Men jag var inte alls nöjd med en av han, den här lilla, som jag kallar honom, receptionshitler. Han som, han var inte alls bra. Men då var jag ändå tvungen att ge honom en 8 eller någonting.
För ja, precis. Att, ja, det... Och vad är helhetsbetyget och vad väger vad in? Jag tycker att betygssystemet borde finnas. Man får göra det hem i lugn och ro och man får gradera olika delar av sin förlossning eller hotellvistelse eller vad fan det är.
En specifik ruta för Irene Svenonius.
Ja, verkligen.
Ja, men vi är glada i alla fall att allting gick bra.
Ja.
Och om jag ska sätta ett betyg på det här dagens avsnitt, så ger det en stark 7. Jag tyckte jag var kanon. Ni 2, 3 år.
Oj då.
Ja, nej, jag skojar bara. Det är ni var 4. Vilken fest. Oj.
Du är verkligen en 10.
Ja, tack. Lyssnarna också. Ni var 10 allihopa. Speciellt ni i Sunne med omnejd. Eller hur? Vi måste väga upp lite efter allt du snackade gjorde igår, John.
Ja, men det är med spa det handlar om.
Ja, men ja. Du, jag tror
det var bra också. Nej, ja, absolut.
Mm. Mm. Tio år till alla i Värmland.
Du, vi kommer aldrig kunna åka till Sunne nu, det vet du va?
Varför?
Nej, vi kommer bli mordhotade.
Nej, jag menar, varför skulle vi åka till Sunne?
Okej, tack.
Vi hörs imorgon onsdag, lill-lördag. Tack för att ni lyssnar. Gå gärna in på iTunes och ge oss en tumme upp. Man kan ranka oss där. Jag vet inte, 1-5 tror jag det man har där. Ja.
Man behöver inte titta oss i ögonen samtidigt som man gör. Nej.
Vi hörs imorgon. Tack för att ni lyssnar. Hej, hej!
Hej!
Podplay, en del av